Det har varit jobbigt och varit medberoende under väldigt många år. Jag var tvungen att bryta kontakten med honom. Men vi träffades på sjukhuset i slutet och fick försonas.
Åh, vad mysigt! Vi är här igen. Välkomna till ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd!
Jo, du heter Nemo Hedén.
Jajamän, och du heter Magnus Hedman.
Och vi sitter här som segrare.
Det gör vi. Ja, otroligt skönt, va?
Ja, det var det faktiskt.
För i morse så var det dags för den hypade, upphausade matchen mellan mig och Magnus Hedman mot dina söner.
Ja. Jag tycker att vi visade helt klart att gammal är äldst. Alltså.
Skåpet ställdes på plats.
Ja, 6-1, 6-1, 6-2.
Ja.
Det var bra.
Nu får man ju hoppas att de tar lite lektioner kanske och dämpar sin hybris.
Mm. Ja, det är det där med tålamod. Man måste ha tålamod. Alltså.
Ja, men du var ju mycket bättre på paddel än vad jag trodde faktiskt.
Var det så?
Jag trodde så att du skulle vara... Men många säger ju att de kan spela så här för att det är så lätt att hantera den sporten. Så här. Mm. Men du kunde ju ändå spela, tycker jag.
Ja, vad snäll du är.
Ja, det var kul.
Ja, du är ju duktig. Du spelar ju mycket. Du är ju duktig.
Ja, fan. Så mycket som jag spelar, det hade varit bedrövligt om jag inte var bäst idag.
Ja, det hade det.
Ja.
Det
hade det. Så är det. Idag blir det mys.
Ja, det blir det.
Det blir det verkligen.
Det ska bli jättespännande det här faktiskt.
Ja, vi har en gäst som är en ny stor stjärna på den svenska musikaliska himlen.
Mm, verkligen. Mm. Verkligen.
Och hon slog ju verkligen igenom med dunder och brak i årets Melodifestival, där hon knep en toppplacering i den stora finalen. Mm. Och hennes bidrag, jag är inte helt säker nu, men jag tror att den är mest lyssnad av alla på Spotify, i alla fall i toppen där med.
Mm.
Och det är ett kvitto på att den verkligen gick hem i stugorna.
Ja. Och, ja, det är ballt sådär, det tycker jag, när det kommer upp artister som slår om kullen liksom.
Mm. Och det var ju du som noterade att hon hade sagt i någon intervju någon liten notis om beroende, och då skickade du en skärmdump till mig och sa poddgäst, frågetecken.
Mm.
Och då nöp vi henne och hon är här nu.
Oss missar man inte.
Nej, det gör man inte.
Vi
hugger som kobror när vi ser beroende och en känd.
På med målvaktshandskarna bara, så kastar vi oss in.
Desperata efter kända beroende människor.
Absolut. Du, jag tänkte bara innan vi tar in henne, vad har hänt sen sist?
Med mig? Ja, men vad har hänt med mig sen sist? Jag vet inte, jag fortsätter att spela paddel och fortsätter försöka ta en dag i taget.
Mm.
Det är verkligen någonting som jag har försökt ta på allvar nu senaste tiden. För att det är mycket som händer i livet, mycket... Ja, men det är lite hälsoproblem med nära och kära. Det är mycket... Det skakar liksom.
Mm.
Så här, och då tänker jag att då måste man verkligen ta en dag i taget. För att kika en vecka framåt eller en månad framåt och oroa sig och älta och analysera, det ger ju ingenting liksom.
Mm. Nej, det är ju så. Och det, alltså, för oss som har gjort det här 12-stegsprogrammet, så oavsett vad som händer i våra liv...
Mm.
Och vi försöker gå in och fixa och förändra våra känslor och sånt där. Så är det alltid för oss tillbaka till programmet.
Mm.
Ja, det spelar egentligen nästan inte någon roll vad det är. Så är det så här, ja, vi får gå tillbaka till det som gjorde oss friska.
Var det därför du skickade den här skärmdumpen till mig då?
Nej, det kommer jag börja göra till dig varje dag nu.
Åh, fint.
Ja.
Han bryr sig om mig.
Nej, men det är ju i för sig från en av medberoende gemenskaperna.
Mm.
En daglig påminnelse.
Just det.
Som jag tycker är bra att läsa. För att vi behöver ju vara påkopplade.
Så är det.
I det här. Ska vi ta in våran gäst?
Det tycker jag verkligen. Välkommen in i värmen och välkommen till podden, Klara Klingenström!
Mm. Välkommen!
Hallå. Hallå. Tack!
Hej!
Hej!
Fint rosa hår.
Ja, tack.
Hur länge har du haft det så?
Sen innan Mello.
Kommer du fortsätta ha det så? Eller
jag tror det. Det har blivit min grej.
Det är
bra att kunna, liksom, om man inte vill bli igenkänd, så då tar jag bort det rosa håret.
Mm. Ja. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Mm. Jag är lite trött. Men jag mår bra ändå. Det är spännande att vara här.
Ja. Du sa att du var väldigt trött, att du var uppe och gjorde radio tidigt i morse.
Ja.
Och att du inte är van vid att gå upp i otan.
Nej, det är nu jag sover. Jag är uppe på natten och skriver musik och sover.
Du sover vid 11?
Ja, gud,
på dagen.
Ja. Hur kommer det där sig? Jag tänker just på, alltså, jag känner ju många inom musikvärlden, inklusive min äldsta son. Allt skrivande verkar ske på nätterna. Vad är det som händer liksom? Är det att man inte störs av någonting eller?
Jag tänker väl att för mig i alla fall så känner jag extra mycket. På något sätt så blir min ångest starkare på kvällen.
Mm.
När man ska gå och lägga sig och sova och slappna av så börjar det hända saker i huvudet och man tänker mer. Och för att hantera de sakerna så brukar jag skriva musik.
Mm.
Var det självklart för dig att komma hit idag? För att jag har noterat att du har inte pratat jättemycket om din historia och sådär.
Ja, precis. Ja, men jag ville komma hit för att liksom berätta. Ja, men som sagt, jag har inte sagt så mycket om mitt. Och i intervjuer så har man typ 10 minuter på sig att snacka. Och där är det svårt att få ner en hel bild på vad är ett beroende, vad är ett missbruk. Och man vill inte måla upp det så svartvitt som jag tror att väldigt många som inte är i ett missbruk ser det.
Mm.
Ja, dit återkommer det ju ofta. Att den stora skaran, svenska folket, har ju en nidbild av beroende och missbruk. Det är liksom det är väldigt så här, ja, men det är de där människorna på parkbänken.
Ja, eller så här pundarlägenhet eller liksom allt det här som är egentligen i sluttampen, tänker jag.
Exakt.
Man pratar inte om allting som händer innan man hamnar där. Och det är lite därför jag känner att jag absolut vill komma hit.
Och det uppskattar vi, för det är en av de största och de viktigaste uppgifterna med den här podden, att lyfta att den stora skaran beroendesjuka människor i Sverige är ju de som faktiskt har fungerande liv utåt sett.
Mm.
De har arbeten, de finns liksom i vanliga livet.
Yeah.
Det är den stora procenten beroende.
Mm.
Och det kan ju inte nog poängteras, tänker jag.
Nej. Och det handlar ju mycket om okunskap.
Mm.
Yeah. Det är ju, om vi tittar på storleksmässigt, beroendesjukdomen är Sveriges näst största folksjukdom. Räknar man hur många människor i direkt eller indirekt närhet som det påverkar, så är det Sveriges absolut största folksjukdom. Som vi vet minst om.
Mm.
Absolut minst om. Så okunskapen är ju humongous. Alltså. Och det är någonting som du säger, Nemo. Det är det vi också vill liksom belysa här och upplysa folk om vad det är för någonting egentligen. För man tycker också det här, vad fan, karaktär. Ja, men de är så svaga, de kan inte sluta. Det är väl bara för fan att sluta dricka liksom.
Mm.
Och det handlar ju om okunskap.
Mm. Och idag så är du i fokus.
Mm.
Nu ska vi få höra din historia. Vad spännande.
Min livshistoria.
Ja.
Ja, jag föddes... Nej, jag skojar.
Du får gärna börja så om du vill.
Nej. Nej, men vad ska man säga? Jag var nykterist tills jag var 18. Och då så började jag dricka. Och jag minns liksom första gången jag gick in på en nattklubb. Liksom det här med musiken, spänningen, skit i allt annat utan bara få så här pausa huvudet och den här kicken. Och det har liksom eskalerats och sen började jag röka gräs som sen övergick till att jag började ta partydroger. Och sen hamnade jag i ett förhållande där det liksom blev väldigt jobbigt med drogerna för mig.
Får jag bara pausa där? Hur kommer det sig att du var helnykterist fram tills du var 18? Var kommer du från för typ av uppväxt? Liksom?
Jag har mycket alkoholism i min släkt. Min pappa var alkoholist. Så jag hade mycket ångest. Och tyckte det var obehagligt när folk runt omkring mig ändrade personlighet i samband med alkohol. Så jag hatade alkohol.
Mm. Var du enda barnet eller?
Nej, jag har 2 syskon. 2 äldre. Mm.
Hur såg er relation ut?
Vi har varit jättenära varandra.
Mm.
Alla vi flyttade hemifrån när vi var 16. Jag tror det handlade om att vi ville bort. Jag ville bort ifrån Gotland där jag är uppvuxen. Och tänkte att jag, så fort jag fyller 16 gymnasiet, jag ska gå i Stockholm. Så att jag kan få komma bort från den världen. Och ja, och det gjorde jag.
Mm. Din pappa, du nämnde att han missbrukade under din uppväxt.
Mm.
Hur ser er relation ut idag? Är han vid liv?
Han lever inte.
Han lever inte?
Nej.
Nej.
Han dog för inte så jättelänge sedan.
Okej.
Okay.
Det kanske är känsligt att prata om.
Ja, det är läskigt. Jag har inte pratat om det riktigt förut. Det har varit jobbigt och varit medberoende under väldigt många år. Och jag var tvungen att bryta kontakten med honom. Men vi träffades på sjukhuset i slutet.
Mm.
Och fick försonas.
Mm.
Så det var väldigt fint.
Mm. Fint.
Så ni fick i alla fall säga hejdå liksom, som vänner, man kan säga så.
Ja, jag fick chans att säga till honom att jag varit arg på honom. Mm. Vilket är så här, kanske konstigt att säga till någon som ligger på dödsbädden. Men jag är så glad. För att jag tänkte i många år så har jag på något sätt pratat i mitt huvud. Eller pratat högt till och med om att så här, vad skulle jag säga om jag träffade honom. Och haft den här ilskan liksom. Och sen fick jag säga det till honom i verkligheten. Mm. Vi fick försonas. Vilket så här, det har fått mig att komma i kontakt med mina känslor, det som jag lagt lock på under så många år, och det är det som hjälper mig, eller alltså, hur ska man säga, det kommer hjälpa mig resten av mitt liv, det vet jag.
Vad sa han när du berättade allt det här för honom, att du varit arg och så här, hur var hans respons?
Han lyssnade, vilket var väldigt skönt, för att jag har ofta känt att jag inte fått prata eller punkt. Jag har inte varit sedd så jättemycket i det, utan det har varit han som har varit sedd. Eller, ja, hur man ska säga. Så han lyssnade och ja, det var konstigt. Jag hade gjort den här Mello-låten och hade liksom en stark känsla av att jag kommer komma med i Mello. Att jag tycker den själv, den är stark låt. Och tänkte så här, men ska jag säga till han att jag kommer att komma med i Mello? Och jag kommer kunna jobba med musik. Men jag vågar inte säga det ifall jag inte skulle göra det och sen blev det fel. Men jag sa till honom att jag kommer jobba med musik nu. Det kommer lösa sig. Och han svarade att jag har alltid drömt om att få jobba med musik. Så jag är så glad för det här. Mm. Så det var väldigt, väldigt fint att få träffa honom på sjukhuset.
Mm. Fint.
Jag är helt omtumlad. Det är 10 minuter har gått. Jag känner mig helt drabbad.
Ja. Jag tänker också på det där med, som du säger, att du inte drack under så lång tid ändå som det är, för att upp till 18 år. Det är ju väldigt många människor som har föräldrar som missbrukar eller som är beroende. Mm. Och som säger det, att nej, jag vill inte bli som min förälder.
Mm.
Vad gjorde du istället för liksom, när kompisarna partade och sånt där när du var 15, 16, 17, vad gjorde du istället då, eller hur tänkte du liksom?
Alltså jag höll på med musik bara.
Det var så.
jag hade en pojkvän som jag så här, hur gammal var jag, 13, 14, gjorde slut med han och bara nej, jag ska fokusera på min musik.
Ja, musiken var skälet.
Ja. Det har alltid varit så, det har verkligen varit min räddning. Och ja, men som när du ser mig med fotboll, jag har alltid haft som ett så här, idrottsmanpsyke. Att i hela mitt liv, så här, jag ska jobba med musik. Det ska jag ha haft ett jättestarkt mål. Och det har väl varit en stark räddning, antar jag, för mig.
Ja, men det är absolut. Du har haft någonting att gå till, någonting att kanske fly in i också.
Men, ja, och det är så svårt. Alla har ju sin olika bild på vad man är i eller har varit i. Och för mig har det i alla fall varit väldigt skönt att ha haft det målet. Jag har varit väldigt tacksam över att ha en sån stark passion.
Mm. Hur har din relation med din mamma sett ut under den här tiden?
Alltså mamma har ju verkligen varit allt för mig. Hon har alltid funnits där. Hon har varit så orolig över mig. Och jag har haft dåligt samvete för att hon ska behöva fixa min skit hela tiden. Och det blir ju en ond cirkel. Liksom. När en person mår dåligt så dras ju liksom resten in i det på något sätt. Så jag har haft väldigt mycket skuldkänslor. Men hon har varit allt för mig verkligen.
När du var 18 så började du alltså dricka och ganska snabbt hamnade också även i droger.
Ja. Eller jag kommer typ inte ihåg när jag började med droger.
Nej.
Jag vet bara att liksom från första stunden som jag började dricka så kände jag, men shit, här kan jag typ slappna av mer, eller ni vet alla de där grejerna, för att komma ifrån ett dåligt självförtroende och dålig självkänsla och få gå in och vara någon annan och pausa i tankarna.
Mm. Det känns som att det där som du beskriver är någonting som nästan alla beroende och missbrukare vittnar om. Att när man hittar sin huvuddrog, vad det nu än är, så blir det som att den här pusselbiten som har saknats i en blir liksom uppfylld.
Mm.
Att vi alla som har den här sjukdomen, alltså vi har kanske inte lika bra grundförutsättningar på något sätt. Vi har någonting som saknas i oss och vi kanske inte ens fattar det själv förrän vi faktiskt provar någon drog och känner... Jaha, okej, så här kan man må. Så här kanske vanliga människor mår.
Verkligen.
Sån känsla liksom.
Jag tror att för mig mycket med liksom depression och mått dåligt och så här. Och sen att ta till någonting som har gjort att jag har typ orkat umgås med människor också. Mm. Den här ständiga tröttheten, som kronisk trötthet som jag känner att jag har gått och bärt på. Mm. Av, som jag har fått av olika anledningar. Ilska, depression och allt. Shit. Men, och att ta till det för att orka vara glad. Mm.
Mm. Hur gammal är du idag?
26.
26. Och nu ska du få ta oss igenom de här åren då. Från när du provade alkohol och till där du är idag.
Ja, som sagt, jag kommer inte ihåg liksom när det egentligen började. Jag var väldigt mycket emot droger också när jag var yngre. Och att det såg som något, vi sa skabbigt när jag gick på högstadiet. Att, ja, trash it liksom. Men sen så hamnade jag där, jag kommer inte ihåg liksom hur det gick till egentligen. Bodde i USA ett halvår och där är väldigt så här, normaliserat, det är lätt att få tag på. För att jag liksom hamnade i umgängen med folk där det fanns tillgängligt. Och ibland var det lite liksom, tyngre droger eller vad man ska säga. Och sen så hamnade jag i ett förhållande med en kille som var liksom, missbrukare och hade droger. Och vi tog droger ihop och jag fastnade för den drogen.
Den här låten som du ställer upp i Melodifestivalen med behöver inte dig idag. Det känns som att den handlar om en dysfunktionell relation. Men är det lika mycket en låt som handlar om, att, om drogerna? Förstår du? Ja. Alkoholen?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Det är liksom, jag behöver inte dig idag, en dag i taget. Just nu så behöver jag inte dig. Och så använder jag det imorgon och i övermorgon. Mm. Ja.
Du skrev en låt som blev din terapi typ.
Verkligen.
Mm. Häftigt.
Ja, det är ballt. Det är ballt. Jag tänker att vi ska komma till det när du slutade, men jag tänker under den här perioden nu, alltså när du var aktiv i ditt missbruk, försökte du sluta många gånger eller var du förlorad i det, eller vad hade du liksom för inställning till det då?
Det är en bra fråga. Alltså under längre tid så tänkte jag väl inte att jag har något problem typ. Men samtidigt så kände jag att det var jobbigt. Så var det, jag mådde inte bra av det. Och tyckte det var svårt att... Jag visste inte riktigt vart jag skulle vända mig. För att gick jag till sjukvården och berättade det. Det var så svårt för mig att läsa i min journal. Att så här, men hon är alkoholist eller hon är missbrukare. Det blev så starkt för mig själv. För att man har sina dömanden som man kommer in med innan man liksom lär sig. Och sådana saker. Och just också eftersom att min pappa liksom varit missbrukare. Då blev jag så här, men jag är ju inte det, vad fan... Och sen tyckte jag också var svårt att prata med kompisar, för att jag har inte liksom riktigt varit den som har så här spårat ur på fester eller där det synts så jättemycket, utan jag tar till mig det här typ vid så här innan spelningar för att jag är väldigt scenskräck. Ja, vid olika tillfällen för att få bättre självförtroende och få liksom, ja. Så jag gick med det själv väldigt lång tid. Men under den här tiden som jag var i det här förhållandet, då försökte jag sluta och det har varit svårt. Det har varit jättesvårt.
Hur gjorde du då när du försökte sluta? Vad tänkte du? Vad gjorde du?
Jag slutade med alkohol först. Mm. Och sen så sökte jag hjälp på en så här, beroendemottagning. Bad om att få gå och ta kissprover en gång i veckan. Mm. För att då för mig så var det som att... Eftersom jag alltid bärt på de här sakerna själv. Och inte heller pratat så jättemycket om mitt mående och sådär. Då skulle det bli att någon annan... liksom se det. Om jag hade liksom varit positiv så hade de sett det. För mig i mitt huvud så hjälpte det i alla fall. Jag tyckte också, eller det var ju liksom svårt i och med att jag var i ett förhållande där jag inte blev behandlad bra alls, där som jag försökte lämna och där han tog droger och det blev liksom som en soppa med allt det. Men det var, så fort jag liksom kunde lämna det förhållandet så ja, gick det lättare att sluta.
Varför tror du att det är så svårt för kvinnor då primärt att lämna destruktiva relationer?
Det finns ju olika anledningar varför man går in i ett sånt förhållande. Antingen så vet man inte liksom om att personen ska vara på det sättet. Eller så tänker man att nu ska jag gå in och typ rädda den här personen. Eller som för mig, där jag var i ett stadium där jag bara så här, typ, jag checkar ut ur livet, jag bryr mig inte. Och om det här är min enda chans till kärlek så då tar jag det. Och då är jag ju redan på botten när jag går in i förhållandet. Och han såg väl det och visste vad han skulle lyfta hos mig och vad han skulle sänka hos mig. Och började bli mer och mer kontrollerande. Och det blev som att jag blev beroende av honom. Så att om jag skulle ha lämnat honom, då var jag antingen rädd för att han skulle skada mig eller min familj eller något sånt. Eller att jag inte skulle klara mig utan honom. Så jag skulle säga att det är liksom lite samma sätt som att lämna ett... Alltså det är ett missbruk. Alltså vara kvar i ett sånt typ av förhållande också.
Ja,
för mig i alla fall var det så jag upplever det.
Man brukar ju säga det också. Du nämnde ju medberoende. Och medberoende handlar ju mycket om att man inom situationstecken knarkar andra människor.
Ja.
Försöker fixa allt och alla.
Ja.
Hur mycket tror du att ditt medberoende har påverkat att du kom in i den här perioden? Till din pappa tänker jag, att det är under din uppväxt.
Att bli av med min pappa som jag kände det när jag var liksom 14 år och började tvingas att säga upp kontakten med en pappa som man egentligen liksom älskar.
Mm.
Så blev jag av med en stor del av mig. Jag försökte lägga lock på både det som varit bra och det som varit dåligt. Så jag tappade bort mig själv och har bara hamnat i fel saker. Varit elak mot mig själv. Det är det handlar om egentligen.
Mm.
Utsatt mig för saker som inte varit bra i impulsiva bete. Alltså jag har jätteproblem med, liksom, med att vara impulsiv. Ja. Så det är självklart, det hänger ihop.
Och den här relationen då, när du väl lyckades ta dig ur den, är det samma liksom sväng som du också lyckades bli nykter? Eller?
Mm.
Vad gjorde du annorlunda den här gången för att faktiskt lyckas bryta med honom?
Ja, han blev gripen.
Ja.
Och min syster och hennes pojkvän åkte och hämtade mig och så här förde mig till båten till Gotland, satt mig där och jag åkte hem och jag var så arg på dem för att de hade gjort det liksom. För då var ju ändå min hjärna liksom kapad i att men jag ska ju vara med han, vem är jag nu och liksom ja, jag vet inte vad jag ska svara på det liksom.
Nej. Är det svårt än idag att eller har du landat nu i att du inte ska vara med honom eller kan du liksom sköljas över ibland så att man shit, du förstår vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar. Nej, alltså jag sökte hjälp hos en så här, våld i nära relationer mottagning.
Mm.
Och fick jättebra hjälp verkligen. Och hon beskrev för mig olika typer av misshandel. Och gav mig bekräftelse på mina känslor. Absolut inget skuldläggande, vilket jag har fått höra från väldigt många personer runt omkring mig. Och byggde upp mig igen så att... jag glömde bort vad du frågade. Eller vad frågade
du? Jag har också glömt.
Jag bara, va.
Jag vet inte vad jag frågade. Jag frågade väl om det här med om
du om jag skulle tänka, liksom, om jag ibland faller tillbaka.
Om du kan sakna honom och sådär.
Absolut inte.
Nej.
För att man genomgår, det ingår att gå igenom olika så här, faser. I att först var jag helt förstörd. Vem är jag? Jag vill inte leva utan den här personen. Till att bygga upp någon ilska mot honom. Och sen under min mellovecka så var det som att så här, jag blev fri från honom.
Mm.
Ja.
Men om vi ska backa bandet till det här med när du faktiskt blev fri.
Mm.
Du blev nykter.
Mm.
Var det, du sa att du sökte till en mottagning för våld i nära relationer.
Yeah.
Var det det enda? Eller blev det även en alkohol- och drogbehandling? Eller hur såg det ut?
Nej, alltså för mig så var det... det var det som jag behövde. Mm. Jag behövde inget behandlingshem eller sådana saker. Utan jag fick gå och prata om mina... känslor och det drog upp andra gamla saker som jag lagt lock på. Jag har liksom inte fattat typ att jag har varit så arg på det här med min pappa. Så att det hjälpte mig att förstå det och sen mitt i det så fick jag då det här telefonsamtalet om att pappa ligger på sjukhus och han kommer dö. Så du får nu liksom ett val om du ska komma och träffa honom eller inte. Det är liksom två väldigt så här tunga grejer som hänt på kort tid som verkligen har fått mig att vakna upp och inse vad jag vill med mitt liv.
Livsdefinierande ögonblick.
Verkligen.
Mm.
Alltså om man dels har varit i en period av någon som kommenterar precis allt du gör, du får inte ens gå på toa i fred eller liksom så kontrollerande och sen även få möta döden på väldigt nära håll. Det får ju verkligen att känna sig, men gud jag kommer aldrig utsätta mig för de här situationerna igen.
Mm. Men när man är i en sån relation där varje steg blir kontrollerat och man dras längre och längre in i det här dysfunktionella liksom,
mm.
Är det inte svårt att det inte blir normaliserat? Att man liksom så här börjar bara tänka sig så här, kanske alla har det liksom.
Ja, gud ja. Det var ju så jag tänkte.
Ja.
Och sen inom mig som sagt det här med, ja, men det kommer bli bättre, det kommer bli bättre. Tanken om att det här är min enda chans till, till kärlek.
Ja, fy fan alltså Magnus.
Mm. Alltså, det är... Ja, man är helt tagen. Det, jag tänker, det är ju två väldigt starka saker du pratar om där med din far och hur det var i ditt förhållande. Vad har du för, vad har du för verktyg idag för att dels hantera om det blir jobbiga känslor, så där, jag vet att du skriver och sånt där, men vad har du mer för verktyg? Får du sug efter alkohol eller någonting sånt där idag, eller är det helt borta?
Ibland så tänker man ju tillbaks på tiden som med droger särskilt.
Mm.
Men jag försöker bara påminna mig själv om hur viktig min familj är och hur viktig den här liksom känslan är som jag hamnat i nu är för mig. Och det trodde jag inte fanns innan. Jag har upplevt en annan typ av kärlek i livet som jag inte har känt sen jag var barn. Och det här att snabba kickar, det finns inte. Det är inte bra. Inte för mig i alla fall. Mm. Och men så här verktyg, jag vet inte. Det hjälper jättemycket så här, såklart.
Att ja, men det är ju ett verktyg, alltså ett sätt att tänka. Det är ju en sorts verktyg, alltså en metod som du använder dig av.
Ja, just.
Såklart.
Ja, men sen har det ju verkligen hjälpt jättemycket. Det här med impulsbeteenden har ju självklart försvunnit sen jag slutade dricka alkohol.
Mm.
Och jag vet inte om jag skulle kunna dricka alkohol i framtiden. Alltså jag vet inte, men just nu så skulle jag absolut aldrig riskera att hamna tillbaka på den platsen igen.
Mm. Men det är intressant det där du säger med snabba kickar är inte bra för dig.
Mm.
Fan, jag har aldrig tänkt på det så, men när du säger det så kan jag verkligen relatera till det.
Ja.
Det är liksom inte bra för oss, tror jag, beroende människor med snabba kickar. Jag tror inte det.
Nej.
Nej, och beroende människor söker ju oftast yttre faktorer, yttre saker för att få de där snabba kickarna. Om det är så i alkohol, droger och om man blivit ren från det så kan det vara andra grejer som sex, arbete, mat spel, whatever liksom. Så att,
tyvärr, det känns ju som att man är beroende av precis allt.
Mm.
Fan, kan man inte ens dricka kaffe, inte ens liksom Red Bull utan att.
Nej.
Det är inte
Nej.
Bra för en.
Nej, men ställ en godisskål framför en och man tar en, då är det ju rökt. Liksom.
Jag kan inte äta godis. Jag kan inte göra det för att jag åt bara godis ett tag.
Vi hade ju din fellow Gotland-kompis Babben Larsson här förra veckan.
Ja, vad kul.
Pratade sockerberoende och det var ju verkligen en ögonöppnare. Så man var ju ganska deppig efter den episoden. Kände bara så här, då är man helt beroende av det. Ska man kanske göra 12?
Ska man göra, kul.
Nej, ska man göra 12 steg i det också?
Ja.
Jag får göra 12 steg gällande allting.
Ja.
12 steg gällande paddel.
Just det.
Ja, men det är så speciellt det där med beroende.
Fast det är en långsiktig bra sak.
Sant. Ja.
Ja, du är ju beroende av paddel.
Ja, visst.
Men hellre det än droger.
Verkligen. Mm. Verkligen.
Hur är det med din självkänsla och ditt självförtroende idag då?
Ja, men mycket bättre.
Mm.
Alltså, jag har ju märkt hur mitt självförtroende verkligen har liksom gått upp. Att jag kan sitta och vara mig själv i ett sånt här typ av samtal.
Mm.
Det trodde jag verkligen inte att jag kunde. Typ. Så att självkänslan har gått upp jättemycket.
Mm.
Hur länge har du varit clean idag?
Jag vet faktiskt inte.
Nej. Du har inget datum där Nej. Du sen sist du använder någonting?
Nej, men ett år för alkohol tror jag.
Mm. Mm. Bra jobbat.
Mm. Mm,
tack.
Vi är så himla glada och tacksamma över att den här podden även den här vecka görs i samarbete med The House Stockholm Berlin. Denna fantastiska öppenvård som anpassar sina behandlingar efter klientens liv och förfrågan och schema helt enkelt. Det är ju skräddarsydd behandling efter klientens behov. Och det är vår älskade vän Robert Boman som grundade The House. Så det här är bra grejer som vi verkligen kan gå i god för. Och om ni har frågor till The House om beroende eller medberoende eller om deras behandlingar, ni kanske undrar hur en behandling går till eller vad det kostar eller vad som helst, då kan ni mejla Sandra på The House. Och hennes mejladress är sandra@thehousestockholm.se. Stort tack till The House Stockholm Berlin för att ni är med och möjliggör den här podden.
Men ska vi prata lite om det här hysteriska genombrottet då? För att du nämnde ju att du har ju haft scenskräck.
Ja.
Och så hamnade du på Sveriges största scen.
Ja.
Ja. Hur gick den kombinationen?
Ja, men jag bestämde mig, jag var med på Lotta på Liseberg för 2 år sedan. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag verkligen så här gå upp på scenen utan att ha tagit alkohol innan. Och jag klarade det. Och sen klarade jag nästa spelning utan det. Och märkte att så här, med rösten blev bättre. Jag säger bättre saker på scenen. Så att självförtroendet har ju byggt liksom, under tiden. Och också nu för Mello, man övar ganska mycket på scenen. Så första gången jag gick upp, då blev jag så här: okej, tack. Det var kul att vara med här, men jag drar nu. Men det växte och sen fick jag njuta av det bara. Mm. Faktiskt.
Mm. Var det så innan att du, alltså innan du slutade dricka, var det så att du trodde att du skulle bli mer kreativ när du drack och mer självsäker och bättre på att uppträda? Eller hur?
Ja.
För det är ju ofta att man tycker det, eller säger det i alla fall till sig själv.
Ja, man har skrivit en bra låt en kväll och har druckit en hel del.
Mm.
Så tänker man, men det är för att jag kunde slappna av.
Mm.
Och så nästa gång man sätts i ett sånt sammanhang och ska skriva och ha lite press på sig att nu ska det bli bra igen. Då, ja, vad gör man då? Man tar till det där igen. Så att så har det varit mycket. Och gud, i musikbranschen, det är så himla romantiserat. Mm. Rock'n'roll.
Ja. Men du kan skriva under på att det är tvärtom.
Gud, alltså verkligen, under så här, alltså när jag har varit ute och spelat så här, och gjort intervjuer och så har folk frågat om, men söker du dig till något form av mörker för att kunna skriva? Absolut inte, jag vill bara vara lycklig. Alltså det är verkligen tvärtom, jag tycker det är skittöntigt om man målar upp alkohol och droger som någon form av, liksom, jag vet inte, romantisera det. Det är astöntigt, då märker man bara att så här, de här är inte ärliga, de går ut och säger att de är ärliga när de pratar om det. Absolut inte, ni ljuger för er själva och ni har förmodligen inte varit i den här skiten, ni är typ så här Danderyds knarkare.
Ja, kanske.
Ja, förlåt.
Nej, det är okej. Okay. Det var bara roligt sagt.
Mm.
Det är lite vår gemenskap. Är det lite Danderyds knarkare många, eller?
Ja, det kanske det är. Det kanske det är.
Fin knarkare med kostymer.
Ja.
Ja, det är det. Fast du har också kostym ofta, Magnus.
Ja, jo, ibland har jag ju det.
Du kanske är en fin knarkare då.
Men det var sällan jag bar kostymer på den tiden när jag hade det som värst faktiskt. Mycket shorts och en t-shirt.
Ja,
i slutet.
mycket nyckelhål.
Ja, mycket står och kollar dörren, ja. Precis.
Kolla, är det någon där ute? Hallå? Ja, fy fan. Ja, det är, usch,
vadå, usch. Är det en grej?
Ja, men om när vi
brukar jag gör det.
Ja.
Men jag gör det.
Men vi brukar skoja om det att när man de här jävla evighets efterfesterna som höll på i 2-3 dagar som slutade med att man satt själv liksom och knarkade liksom, och då kikar man ofta i nyckelhålet för man var så paranoid.
Okay.
Man kollade ut så här, är någon här, så det är ju ingen där liksom.
Nej.
Men man är så jävla skadad av alla droger så man tror att det är folk där. Man tror att polisen är där. Man tror att folk är efter en. Ja, men du, allt vad det är.
Alltså jag kunde stå i flera timmar, blickstilla, få kramp i vaderna, rörde mig inte.
Nej.
Och jag skapade bilder framför mig själv att det de facto var någon utanför min dörr. Liksom.
Mm.
Och jag kommer ihåg i slutet, jag öppnade och stängde min dörr alltså 100-tals gånger under en natt.
Mm.
För att jag skulle verkligen kolla, är det någon här eller inte? Och sen 2 minuter senare så öppnade jag den igen. Liksom.
Mm, ja, det
man blir så skruvad i huvudet. Så att det...
Men den här paranoian och den här folkskyggheten och torgskräcken som man kan kalla det också, det höll i sig ganska länge in i min nykterhet. Alltså i alla fall i 2-3 månader så tyckte jag det var lite obehagligt med liksom stora folkmassor och så här.
Mm.
Sen var det bara en dag det bara släppte liksom.
Mm.
Där hjärnan hade fått återhämta sig lite.
Ja.
Men den känslan är fan fruktansvärd.
Alltså. Ja,
och ändå, om man tänker då hur besatt man är och hur nere i sjukdomen eller i sjukdomens våld. Man har spenderat timmar och stå och kolla i ett nyckelhål. Och sen får man äntligen sova vid något tillfälle, några timmar. Mm. En normal människa ställer ju sig aldrig i en sån där situation igen. Sätter ju sig inte i en sån situation igen.
Nej.
Men tanken på nästa rus är så jäkla stark. Så man är där och tar droger några timmar senare igen. Och så står man vid det jävla nyckelhålet 10 timmar senare.
Ja, men det är lite
igen,
som så här...
Igen,
men man
igen.
Har ju tjejer som föder barn och som bara pratar om hur underbart det är. Och sen har de glömt... Alltså att kroppen funkar på det sättet. Man glömmer hur liksom ont det gör. Nu har inte jag fött barn och det är inte ni heller.
Mm.
Men man har hört det här i alla fall.
Mm.
Och så funkar väl kroppen. Man trycker bort hur jävla hemskt
Ja, framförallt om man tittar på, ja, så är det, men framförallt på beroendet, så jag menar, vi har ju en av mina nära kompisar, han vaknade ju upp på en sjukhussäng och blivit återupplivad och låg på sjukhussängen och drog kokain och kollade så att han inte hamnade för högt i puls liksom. Dagen efter han har blivit återupplivad. Mm. Och det är ju det här med den här fysiska allergin. Man säger till sig själv, det var inte så farligt. Nej. Och så kör man på igen. Liksom.
Besattheten.
Mm. Ja, för det vet jag, den här killen som jag var i förhållande med. Han, liksom, när jag pratade om att jag ville söka hjälp för det här, då var han liksom... Han förstod inte. För att han tyckte inte han hade problem och inte jag heller.
Mm. Det är så. Vi är programmerade att liksom komma ihåg den där lilla promillen av tillfredsställelse. När det finns ett berg av konsekvenser, ångest och misär framför oss, så har vi en liten minimal procent av någon slags tillfredsställelse. Liksom. Yeah. Och det minns man. Det kommer man ihåg, det fokuserar man på. Liksom.
Man betalar dyra pengar för att få ett annat tillstånd och man vet att det där tillståndet kommer bli fucked up ändå till slut. Alltså efter någon timme eller två.
Men du har ju den här historien, jag tror inte du har dragit den i podden, men kan inte du berätta det där om, på tal om paranoia menar jag, när vi ändå snackar om det. Det här med när polisen, när du ringde polisen.
Ja, jag trodde ju att det var någon som stod i takpannor hemma hos mig. Okay. Jag bodde på 12:e och 13:e våningen liksom. och ringer polisen och de kommer med dragna vapen liksom. Och det är ju ingen där. Och sen ringer de en halvtimme senare igen, för då såg jag att ansiktet kom upp för stuprännan. 12 våningar. Som att de skulle ha klättrat upp 12 våningar. Liksom. Så körd i huvudet. Mm. Och det nyckelhålet man har stått och tittat i har ju varit just för att man inte vill att polisen ska komma. Alltså ringer man hem dem själv. Så att, och det hände några gånger under mitt missbruk faktiskt, så att jag ringde hem polisen. Men det var främst när jag hade tagit insomningstabletter också i kombination med kokain.
Ja.
Det är så långt ner i sitt missbruk som man har kommit då.
Mm.
Och där var jag i slutet. Så att ja, man har gjort en del intressanta saker.
Vem är det som överlever ett missbruk då? Eller liksom, ni fattar.
Alltså beroendesjukdomen är ju 100% dödlig om man inte gör någonting åt den.
Men kan alla bli friska?
Du kan tillfriskna. Man blir ju, den är ju kronisk, så att du blir ju aldrig helt frisk från den. Utan den kommer ju alltid finnas latent kvar. Den är också progressiv, vilket gör att den blir värre och värre. Men du kan tillfriskna ifrån den och få ett väldigt, väldigt bra liv. Och det skulle jag säga att alla kan, som vill. Men du måste du måste kapitulera. Du måste så här, totalt ge upp. Totalt bara erkänna att jag kan inte hantera mitt liv längre. Och be om hjälp. Och sen när du väl bett om hjälp så måste du sätta det före någonting annat för att kunna få en chans. Liksom.
Jag har tänkt mycket på det med min pappa. Liksom, att man i många år har känt sig oälskad. Att han valde alkohol framför mig och mina syskon. Men har förstått nu att han har älskat oss liksom jättemycket hela tiden. Men vad var det som gjorde att han inte kunde sluta dricka? Den är tuff.
Mm.
Ja, det är ju att han antagligen inte bad om hjälp eller tog den hjälpen som...
Ja, men verkligen. Och det var hela hans livsstil. Man tänker typ, om man röker. Så om jag skulle sluta att röka, men det på något sätt det ingår i min liksom personlighet på något sätt. Och det är lite så man tänker med droger också.
En sak som man kan veta nästan, nu kände inte jag din pappa, men han gjorde nog så gott han kunde.
Precis, det gör jag.
Och man brukar säga så här att det finns ingen familjemedlem som är starkare än alkoholen eller drogen, tyvärr. Så hur gärna han än ville så hade han nog inte kraften att göra det. För att han var i våldet på beroendet, alltså beroendemonstret hade honom. Liksom. Mm. Och det gör ju en människa oförmögen att ta hand om sig själv.
Ja.
Och att då kunna ge kärlek till någon annan blir ett mission impossible, tyvärr.
Det är så
det är då, det är därför det är så otroligt viktigt att ta vara på de här stunderna av klarsynthet. Vi brukar prata om det, att som beroende, som missbrukare så kan man ha de här ögonblicken där man känner så här, shit, jag är körd, jag är rökt. Och när man verkligen har de där window of opportunity så ska man, då ska man söka hjälp. Mm. Då ska man verkligen ta tag i det. För då man är mottaglig.
För sen
kan det gå några timmar, ja, några dagar eller vad det nu är, och så bara, det var nog inte så illa igen. Och så är det igång igen. Och så är det igång igen. Liksom. Så de här små fönstren är så jävla viktiga. Det kan inte nog poängteras.
Gör det inte sen, utan gör det nu.
Exakt. Liksom.
Ja, det finns inget att vänta på när man väl är där.
Nej, min allra bästa vän då. Jag ska inte hänga ut honom, men det finns en liten historia kring det. Jag var tvungen att bryta med honom för några år sedan för att han är kvar i vårt gamla liv liksom. Jättesorgligt, för jag saknade honom varje dag. Han hörde av sig förra hösten och sa att han ville bli nykter och drogfri, och jag blev superglad liksom. Jag bara, fan vad härligt, nu kan vi liksom bli vänner igen, nu kan vi nu kan han träffa mina barn och äntligen, det är så fint här. Och han sa till mig, ja men jag vill bli nykter nu, kan du rekommendera någon sponsor till mig? Och jag snackade med en kompis i programmet då, som jag tyckte var lämpad för min kompis då. Och så gav jag då min gamla bästis nummer till den här killen och sa så här, ring honom, han väntar på ditt samtal, så ring honom och så kan ni ta det därifrån liksom. Och då säger min kompis så här, ja men jag har ganska mycket idag, men jag ringer imorgon. Och jag är bara så här, jag vet ju då, jag vet ju till 100% att han inte kommer ringa honom. Det kommer aldrig bli så. För imorgon är det andra grejer som är viktigare. Och så blev det också så. Det blev inte så att han ringde honom. Och jag känner då att då måste jag backa lite. För jag känner direkt så att jag ska jag behöva på honom nu och tjata på honom och ringa honom liksom.
Men ska du gå in i ett medberoende?
Exakt, liksom? Du vet, man är så nära på att gå in i det där igen och bara så här, du måste ringa honom, för om du vill bli nykter ska han hjälpa dig och ska ni göra det här och då kan vi bli kompisar igen och jada. Men jag bara sa till honom så här, vet du vad? Nu har du hans nummer. När du är redo, ring honom. Jag måste backa nu för min skull, för jag kan inte gå in i det här igen liksom. Och det här var liksom förra hösten och vi har inte hört på ett år nu igen. Så jävla sorgligt, men det är sjukdomen liksom. Det är exakt så den fungerar. Och jag börjar nästan grina när jag pratar om det bara, för det är så jävla frustrerande hur den bara tar tag i våra nära och kära liksom, och de förstår inte ens själva liksom.
Nej.
Fy fan,
det är
vansinne.
Hemskt. Och som sagt, som ni sa i början, att liksom alltså jag tror att alla känner någon som har något form av problem kring alkohol. I alla fall, och droger. Och det, den här bilden över att det är parkbänksalkisen eller liksom, som inte har några pengar och som, alltså den bilden är skev och
måste krossas.
Ja, verkligen.
För att så länge människor där ute tror att en alkis är gubben på bänken och en narkoman är han med sprutor i armen bara, då kommer alla som är beroende, som har fungerande liv utåt sett, använda det som ursäkter att fortsätta med sina missbruk liksom.
Exakt.
Vilket gör att många dör på vägen.
Exakt, och det är så många liv som slösas bort på grund av de här gamla, dammiga nidbilderna liksom.
När startade drömmarna med musiken då? Liksom, när började de där att jag ska bli...
Jag har alltid haft det. Verkligen.
Från tidig ålder?
Ja. Jag ville bli pianolärare typ när jag var 3 år gammal. Och sen så ville jag bli artist. Och vi har hållit på med musik alla i familjen.
Vad hade du för mål då? Vad hade du satt upp? För som mig så var det ju enkelt liksom. Jag ville bli fotbollsproffs, jag ville spela i England, Champions League, VM och bla bla bla. Hade du några sådana drömmar? Typ Mello eller någonting annat så?
Ja, men jag ville bli, vad säger man, världsartist. Alltså jättestor. Göra stora spelningar, mycket folk som skulle älska min musik.
Drömde du om att medverka i Hedman och Idén också?
Ja, ända sedan jag 1 år gammal.
Ja, den fanns ju verkligen då också.
Det kommer finnas en podd om beroende framöver. Ja, där vill jag medverka.
Precis, det är de där två som just nu gör bort sig på en scen i Gislaved.
Just det, fy fan vad nice. Ja. Gold, förebilder.
Verkligen.
Men det här med dysfunktionella relationer då, tänker jag. För det är ju säkert supermånga där ute som kan känna igen sig i det du säger om det. Att för det är svårt liksom. Ett svårt ämne som vi inte har snackat om så mycket i den här podden. Och det kan man göra ett helt avsnitt om egentligen, för det är verkligen svårt. Men hur är det för dig idag med nya relationer? Är du på din vakt? Har du så här tydliga varningssignaler som du liksom duckar för? Eller hur känns det med nya relationer idag? Så?
Alltså jag, eftersom det inte var så länge sedan jag tog mig ur allt det här, så jag träffar inte nytt folk. Jag har blivit ganska så här... Och sen, jag är ju corona också. Så man kan inte träffa så mycket folk. Men nej, jag har inte träffat någon folk alls. Jag har 2 kompisar som jag träffar. Och sen min familj. För att jag tycker det är läskigt. Jag tycker det är svårt att vara människa. Om man kan säga så. Så jag är glad att jag som sagt har musiken. För där får jag komma ut och göra saker i alla fall. Men för det mesta har jag blivit ganska... mycket inåt. För att det är mycket, jag är väldigt trött i kroppen. Min hjärna håller på att återhämta sig. Jätteont i lederna. Och liksom, det är många år som jag känner. Det är som en där lång baksmälla efter många år som jag har varit elak mot mig själv.
När du säger elak mot dig själv, är det då primärt det du petar in i munnen eller var det många andra sätt också?
Ja, många olika sätt. Jag har hatat mig själv ganska länge. Och velat vara någon annan.
Vem vill du vara?
Jag vill bara vara någon som mår bra, någon som är liksom normal. Alltså som kan gå ut gymnasiet, som kan plugga, som kan jobba. Som inte behöver göra det så komplicerat för sig. Som kan ha liksom normala relationer till både vänner och till familj och pojkvän. Mm.
Det där är ju också klassiskt, just det där med normal. Om man tittar på alla beroendemänniskor jag känner, så har vi alla liksom sagt just det där, att man har velat vara normal. Kunna känna sig som de andra. Det är väldigt tydligt, tycker jag, över just oss som har haft den problematiken eller har den. Jag tänker just på det. Jag tycker det är fint och sunt av dig också. För att stärka sin självkänsla, sitt egenvärde. Att gå in i en ny relation för tidigt kan ju lätt liksom sätta det i jeopardy direkt. Då börjar man säga, nu fick jag inte det sms:et som jag ville ha. Ja. Eller han svarar inte på det sättet jag ville. Och så börjar man direkt liksom mäta sitt värde med vad den andra människan tycker, tänker, gör och sådär.
Så eller så här, nu ska jag visa min bästa sida, så som du brukar kunna vara i början av ett förhållande. Ja. Och så där. Men det är också, jag har ju liksom svårigheter från det förhållandet i och med att jag nu har påbörjat så här, traumaterapi för allt det där. Liksom, så att jag absolut vill backa och vill vara med dem som... Alltså jag försöker bygga upp en mur av människor som är extremt starka och som vill mig väl och känner mig liksom, och inte dömer mig.
Jag tycker det är jättesunt faktiskt. Jag tror många med dig, eller många fler, skulle göra som du gör. För vi vill ju oftast ha saker snabbt.
Ja,
och vi vill gärna tillfriskna snabbt. Men det är ungefär som att man sliter av ett korsband, så kommer det vara 6-9 månaders rehabilitering på det. Det är ju samma sak här, när man ska sluta dricka, använda droger, liksom programmera om hela sitt liv, så tar det olika lång tid.
Ja, men att nu har jag ju ingenting att liksom använda för att hantera de här sakerna jag inte kunde hantera förut.
Men har du aldrig varit sugen på att ge dig in i tillfrisknandet som vi använder, till exempel 12-stegsprogrammet eller sådana möten och så? Eller känner du att det inte behövs? Eller hur tänker du kring det där?
Än så länge så har jag inte känt att det behövs. Men det är ju också i och med... Alltså jag vet inte hur mitt liv kommer vara sen när corona är borta. Sen liksom, kommer jag kunna gå ut på nattklubbar igen. Eller gå på fester igen och sådär. Jag vet inte. Och då kanske jag behöver någon annan hjälp.
Ja, det får ju visa sig. Det kommer ju såklart visa sig. Styrkan med de där gemenskaperna är ju att man alltid har någon att ringa till.
Ja.
Innan man... Eller om man börjar känna sug, eller om det är saker och ting blir jobbigt, så har man alltid någon att ringa till som vet vad man pratar om. Det är ju en otrolig kraft i de här gemenskapen.
Du, ska vi köra veckans The House svarar kanske?
Det är dags för det.
Ja, vi kör.
Ja, det har blivit dags för en fråga såklart, som ni har hört. Hur är läget, Robert?
Det är finemang.
Härligt att höra. Vi går direkt på frågan. Är det speciella personlighetsdrag hos en människa som blir beroende?
Oj, svår fråga. Ja, jag tror nog att vissa personlighetsdrag kan vara speciella och gemensamma. Gränslöshet, risktagande till exempel. Två personlighetsdrag. Det finns ju också forskning som visar att många kreativa personer ofta hamnar i missbruk. Det betyder inte att bara för att man är kreativ så hamnar man i missbruk, men forskningen säger i alla fall att en stor andel kreativa personer ofta lider av psykisk ohälsa eller någon form av missbruk.
Ja, härligt. Tack för det.
Varsågod.
Tack Tack Robert Boman. Mm. Han är vårt levande facit.
Jajamän, han är klokheten själv.
Ja, det måste vi verkligen säga. Så tacksam att han är med. Verkligen.
Och om vi ska knyta ihop säcken kring veckans fantastiska avsnitt.
Ja, ja. Det här har varit väldigt, väldigt gripande.
Verkligen, jag känner mig helt, alltså efter en kvart så känner jag bara så här, hur ska man palla en timme av det här?
En sak kan vi skriva under på, och det vet vi, och det är att du har hjälpt så många med det du har berättat idag, Clara. Alltså så många människor har du hjälpt från våra lyssnare. Det är 100% garanti.
Mm. Det är häftigt.
Mm. Det är häftigt, och det ger ringar på vattnet, och med din musik och din medverkan här så hjälper du många. Vi är supertacksamma över din medverkan, verkligen.
Verkligen.
Tack.
Hur ser det ut framåt nu då? Vad har du på lut? Vad händer härnäst?
Jag skriver massa musik och planerar väl ett album, men det är ju så här upp till skivbolaget, de bestämmer vad som ska släppas och inte. Mm. Men jag skriver massa musik, och sen så förhoppningsvis kan man komma ut och spela i sommar.
Men hur känns det här när vi nu är i mål? För du var ju, nej, inte kluven, men du sa ändå att du inte hade gjort några större intervjuer och pratade om din historia på ett sånt här sätt. Hur känns det nu?
Det känns lite läskigt tycker jag. Men det känns jättebra också. Mm. Det känns så skönt att efter så många år att ha skämts över sig själv och som sagt velat vara någon annan, till att bara, ja men det här är jag bryr mig inte. Alltså, jag är den jag är och jag gillar mig själv, och så här, ni får ta det här eller så. Mm.
Ja. Fortsätt gilla dig själv, för vi gillar det jättemycket. Mm.
Magnus, vad tar du med dig från veckans avsnitt?
Oj, det är ju väldigt, väldigt mycket. Jag tar med mig den styrkan som Clara ändå har, och att liksom ta sig ur de här sakerna som hon har gjort. Mycket på egen hand, vilket du och jag ofta pratar om att det är väldigt svårt. Mm. Att man också liksom hamnar i livet med förutsättningar som man inte själv har valt och inte kan hantera dem från början. Och man kan hamna, som i Klaras fall, i ett missbruk, i en dysfunktionell relation. Men det blev hennes resa på något sätt som hon var tvungen att göra för att komma och börja bli den människa som hon är idag. Mm. Det är någonting som jag verkligen tar med mig. Att, hon fick de här liksom, nycklarna i livet. Och idag är hon på en annan plats. Och det ska bli så spännande att få följa dig framöver. Mm. Verkligen. Mm. Du då?
Nej, men jag blev otroligt omtumlad av historien kring ditt sista möte med din pappa. Och det känner jag att jag tar med mig idag. Det kändes väldigt fint och stort att du fick prata med honom. Att ni fick ett avslut värdigt för er båda. Liksom. Det var väldigt gripande och väldigt fint. Och ja, försoning på ett sätt var det ju. Även om du var arg på honom så fick ni ändå försonas och som sluta livet i någon slags fin anda. Det är vackert, det är vackert. Mm.
Vad har du att skicka med unga tjejer idag som hamnar i missbruk eller dysfunktionella relationer? Så där? Vad är ditt budskap till dem?
Jag tror att man någonstans inom sig vet att jag är på fel väg. Att det här håller inte att leva på det här sättet. Och att man ska lyssna på den magkänslan, även om den är väldigt, väldigt liten kanske. Lyssna på den magkänslan och dra. Och sök hjälp. Mm.
Tack Clara Klingenström.
Tack.
Tack. Och tack till er som lyssnar.
Och tack Magnus.
Tack Nemo.
Hej då!
Hej då!